Podplay.
Är du galen?
Men jag vet, jag blir också galen. Ja, alltså det är så här
Vad är motsatsen till på tårna?
På hälen. Jag tror man blir på hälen.
Oh, fan, nu kommer jag behöva tänka på det här.
Jag ramlade av, jag sitter i Sigrids rum och sitter på hennes pall och jag ramlade rakt av den in i hennes bil. Så det kan vara lite spännande setting här idag.
Vilken ergonomisk poddplats du har.
Ostbåge deluxe är min hållning.
Jag tror att du satt på en ostbåge.
I wish.
Prinsessan på ostbågen.
Exakt.
Men ja, nej, det är ju som det är att trycka in en livet som mamma. Jag är inte bara mamma, jag är poddare också, som du brukar säga.
Exakt så brukar jag säga.
Och det här är ju din podd, Mord mot mord. Och du heter ju Anna Sandell och jag heter Karin André.
Det är vår podd.
Just det, det är det faktiskt. Det har du verkligen helt rätt i. Vårt gemensamma,
välkomna till gemensamma ett rafflande barn. Vårt gemensamma barn. Mm. Vårt rafflande avsnitt den här veckan som verkligen alla ser fram emot, även jag.
Ja, vad bra. Inte jag tyvärr, nej jag skojar.
Hur är läget?
Jo men det är bra. Jag känner att det är mycket som händer just nu. Och typ att det är mycket omvälvande saker på gång. När den här podden släpps, eller på den torsdagen, då ska vi kolla på våran lägenhet som vi tror att vi ska bo i Göteborg. Och jag har då även samma torsdag bara 2 veckor kvar på mitt jobb. Det var som att jag tog det här beslutet att liksom sluta på mitt jobb utan då att ha någonting att gå till, utan ska börja frilansa. Och sen så var det som att det slog mig. Att jag bara, hallå? Så att det har liksom, jag känner att jag har väldigt mycket jag vill göra och som kommer kunna bli väldigt bra och mycket, känner mycket folk och har liksom mycket kontakter. Men att det är så här, du vet, det var som en käftsmäll kan man säga.
Mm. Jag vet inte, det är modigt.
Men ja, och samtidigt känns det jättekul. Till exempel kommer det ju verkligen kunna göra typ att vi kan göra saker med den här podden som vi inte har kunnat göra innan. För att jag kommer kunna liksom jobba med det på ett annat sätt. Och det känns jätteroligt. Saker som vi ändå har pratat länge om att vi skulle vilja göra. Kanske man faktiskt kan realisera nu. Så det är så här, det är mycket, men det är mycket som sker. Och jag känner mig lite så, ja men liksom lite så anxious kan man säga, lite nervsvag just nu, men samtidigt är ju allting jättebra och det är ju jag som har bestämt det här, så att det är
jag också, tror att det kommer bli toppen, ja. Väldigt dåligt för mig,
men väldigt många människor har till mig, jag vet inte om det är att vi liksom alla försöker övertala oss själva, är ju att alla säger så här, men det känns typ som att vi kanske kommer träffas mer ofta, precis så som du sa förra veckan, att det är så här, att det är liksom när man inte bor på samma ställe, då har man liksom en annan, man tar sig an sina vänskaper på ett annat sätt. Så att jag får vila i det med, för annars är det för mycket för mig att ta in, okej?
Okay? Vi säger så.
Men hur mår,
vi ses.
Verkligen, vi ses när vi ses. Men du, hur mår du?
Jag mår bra, jag mår jättebra. Vi har ju sålt vår lägenhet och letar efter en ny helt enkelt. Så att vi ska, efter det här lilla spännande avsnittet, ska vi ut på en hektisk visningsrunda med typ alla andra i Stockholm, känns det som.
Ja. Gud. Hur känns
så det? Så
det
är lite anxious här med då, får man väl säga. Ja. Nej men det känns bra, det känns bra. Det ska bli liksom spännande att starta ett nytt kapitel även för oss då. Som inte kommer bli så annorlunda, för vi kommer väl flytta 3 kvarter bort till en lite större lägenhet eller något. Vi får se vad som händer.
Mm. Ja, nej men det är väl, vi är 2 nervsvaga helt enkelt.
Absolut, även annars extra mycket nu, typ så.
Verkligen. Men du, har du några tips?
Alltså, jag har ju varit knees deep i Love is Blind veckan.
Just det.
Det är väl typ about it som jag har konsumerat, får jag väl ändå säga. Nej, och så ska jag säga, du har ju börjat en ny säsong av Robinson. Det är ju inte true crime, men alltså... Jag måste ändå bara, ja, som vi har väntat. Och det känns ju extra kul eftersom att vi känner Camilla som har
Med att jobbat med det. Jag vet, det är så jävla coolt.
Så jag skulle vilja ta ett möte med henne som inte behöver vara så formellt och diskutera sen liksom. För att det känns som att det kan bli starkt. Första veckan är ju alltid lite så här, vilka kommer man gilla, vilka kommer man inte gilla? Det är liksom inte riktigt satt sig än. Men det finns redan
kandidater.
Vissa som, alltså, som är starka kandidater på inte gilla. Exakt.
Ja,
har du några tips?
Bra. Jag vet vad, förra veckan sa jag att jag skulle fixa ett bra inlägg i våran Facebookgrupp. Det hann inte jag med. Men jag däremot så blev jag känner mig, när jag gick hit idag så känner jag mig väldigt inspirerad att dra igång en bra tipstråd ny. Så att jag tänker att jag ska samla våra tips från de senaste veckorna i en tipstråd och sen uppmuntra alla andra i Facebookgruppen att dela med sig av sina bästa tips så att vi kan liksom fylla på tillsammans. Så om man vill vara med och bli true crime-tipsad av oss och typ 14 000 andra personer så kan man gå in då i Mord & Mord podcast Facebookgruppen. Jag säger på fredag kommer jag göra det.
Bra!
Bra. Men du, nu tycker jag vi kör igång.
Det tycker jag med.
Då tror jag att det är du som
börjar. Och då är jag som börjar, va?
Ja, jag tror det.
Då ska jag ta en stor klunk kaffe innan.
En stor klunk äggnag. Vet du vad, jag tror att det finns någon dryck som är sämre att podda på än äggtoddy. Jag tror att alltså, ens röst blir så där mjölksmackig. Grötig, liksom. Jag tror man blir trött, sömnig. Vad är motsatsen till på tårna? På hälen. Jag tror man blir på hälen.
På luren.
På luren, på hälen, på kanelen. Ett på uttryck kanelen. Som jag både hatar och älskar, känner jag.
Jag gillar det. Jag hatar det inte alls.
Jag tror så här. Jag älskar uttrycket, men gillar inte de som säger det ofta. Så tror jag.
Jag fattar. Okej. Det blir svårt eftersom jag är en sån som absolut skulle kunna säga det.
Ja, fast du, vet vad? Nu har jag ändå pratat med dig minst en timme i veckan. I 6 års tid. Och det är inte många gånger det har sagts på kanelen.
Sant.
Du är mer av en pickalurven tjej.
Det är jag. Absolut. Absolut. Vet du vem jag känner är en på kanelen person som du ju gillar?
Din pappa.
Alltså som både säger det och som liksom kanske identifierar sig med det. Vad sa du?
Jag sa din pappa.
Nej, han är nog också mer en pickalurven person. Nej, jag tänkte på Birgitta Skolin.
Menar du Kristina Skolin?
Jag menar Kristina Skolin.
Fan, är du på pickalurven? Eller vad är det som pågår? Men alltså, Kristina Skolin skulle jag säga är en person som... Jag tror faktiskt att mer Hans Wahlgren är en person som säger på kanalen. Och Hans Wahlgren är en person som jag verkligen, verkligen gillar. Nog om det.
Det är bra. Okay.
Nog om det.
Nog om det. Okej, min tur. Den 30 augusti 2016 hade polisen i Sylvan i Victoria i Australien blivit kallade till en vinbärsgård där familjen Trump bodde. Alltså
förlåt.
Trump,
Trump. Det känns som att du nästan kan prata att det är en vinbärsgård där familjen Trump bor.
Exakt, okay. Så är det. De bor där och arbetar där. Liksom, de har självplock och så gör de, tror jag, liksom produkter av de här röda vinbären som de odlar. Och familjen Trump bestod då av mamman, Jacoba, och pappan Mark. Och sen hade de 3 vuxna barn som heter Rihanna som var 29 år gammal, Mitchell 25 år gammal och... Hallå?
Nej, jag bara sa bara wow att hon heter Rihanna.
Gud, jag är på pickalurven.
Hallå?
Klockan 9 en söndag.
Du ska ta dig igenom en hård dag av visningar. Jag förstår dig.
Ah, okay. Precis, Rihanna heter hon. Hon var 29, Mitchell 25 och Ella 22. Och de arbetar liksom allihopa på gården och bor där. Så att det är en tajt familj. Och polisen kom till den här gården då för att Mark och Jacoba hade blivit anmälda saknade. Och när de kom fram till gården så är den liksom helt tom. Ingen av familjemedlemmarna är där. Men alla deras grejer finns där liksom. Du vet, passen finns kvar, mobiltelefonerna finns kvar, alla deras plånböcker med betalkort, du vet, allt sånt är kvar. Det finns en telefon kvar på plats och det är då sonen Mitchells telefon. På uppfarten så står allas bilar parkerade. De är olåsta och har sin nyckel i tändningen. Men det är en bil som är borta och det är den yngsta dottern Ellas bil som inte är kvar. Och hon kör en silvrig Peugeot. Inne i huset, som vanligtvis liksom var väldigt städat och ordnat, familjen Trump verkar ha varit en väldigt så här, ordningsam familj, var det väldigt stökigt. Det var så här, stora högar med papper överallt, från banken, bokföringspapper, papper som, vet, allting som handlade om företaget och sånt, låg ute i högar liksom. Och polisen uttryckte det som att de tyckte att det såg ut som att någon hade letat efter någonting. Det liksom var out of the ordinary, liksom den här synen som de såg. Och familjen är bara borta. Ingen har hört något från dem, ingen vet vad de ska eller vad de liksom har tagit vägen. Och de har ju lämnat allting som skulle kunna ge polisen ledtrådar om var de befann sig. Du vet, telefonen, korten, allting är kvar som hade ju kunnat hjälpa dem att spåra deras liksom, rörelser helt enkelt. De har bara gått upp i rök då. Dagen efter att familjen har försvunnit, den 30 augusti, så kom den yngsta dottern Ella då hem igen till huset. Och morgonen efter igen så kom också sonen Mitchell hem. Och de två gick tillsammans ut i en tv-intervju där de önskade att resten av deras familj skulle komma hem igen. Och att det inte skulle hända någonting med dem helt enkelt. Och efter det här så började det liksom klarna upp lite grann vad som har hänt, och med betoning på lite. Nu ska jag berätta här om var familjen Trump har tagit vägen. För den 29 augusti så har då hela familjen hoppat in i Ellas bil på uppmaning av pappan Mark. Han var helt övertygad om att någon var ute efter dem. Så han säger åt hela familjen att de ska lämna alla sina saker då, som de sen har gjort, telefoner, kort och du vet, så att ingen ska kunna följa dem. Och sen börjar de köra, till synes helt utan något mål. När de har kört 3 mil från gården så inser någon i bilen att Mitchell inte gjort som Mark sa, utan liksom, han har då inte lämnat sin telefon utan han hade tagit med sig den. Så Mitchell blir då tillsagd att kasta ut den genom fönstret innan de sen kör vidare. Första dagen i bilen så körde familjen 80 mil till en stad som heter Bathurst som ligger utanför Sydney. Och det är ändå ganska många timmar i en bil med 5 vuxna. Det är ingen, liksom, hon har en sån vanlig stationsvagn. Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Det heter ju så. Ja. Så det är liksom en helt vanlig bil och 5 vuxna, 80 mil. Sådär. Så det är trångt helt enkelt. Och när de kom fram, alltså den 30 augusti, så bestämmer han sig då för att lämna familjen och återvända hemåt. Så han, du vet, hoppar på olika tåg och så här för att liksom komma hem igen helt enkelt. Mm. Resten av familjen hoppade in i bilen igen och körde vidare. Och då körde de ungefär en timma och så hamnade de i en stad som heter Jenolan Caves. Som verkar vara en väldigt fräck plats där man kan gå ner i så här coola gruvor. Det är som verkligen en turistattraktion. Men det är nog inte av den anledningen som familjen har åkt dit. Men liksom, det verkar helt slumpmässigt hur de har hamnat i de här olika städerna helt enkelt. Men väl då i Jenolan Caves så bestämde sig även Ella och Rihanna för att lämna sin mamma och pappa. Man vet inte exakt varför de valde att lämna då, men det har sagts efteråt att det var för att Ella längtade efter sina hästar som hon hade på gården, så hon ville hem igen till dem liksom. Och när Ella och Rihanna lämnade sina föräldrar så stal de en bil som de sen körde från Jenolan Caves till Goulburn, som ligger typ 2 timmar söderut från Jenolan Caves. Och när de kom fram till Goulburn så anmälde de då sina föräldrar saknade. Och det var här då som triggade att polisen, du vet, åkte hem till gården och upptäckte att så här, alla var borta typ. Där, sen efter då de har anmält sina föräldrar saknade, så delar de två på sig. Ella ville hem till gården, och varför Rihanna inte följde med vet ingen liksom. För Ella kom då till gården samma kväll som hon och Rihanna skildes åt, och som jag förstår det hela så mådde Rihanna bra när de två skildes åt. Men efter att de har skilts åt så hoppade Rihanna in då i baksätet på en långtradare på en bensinmack utan att chauffören märkte det. Du vet, han var typ inne och handlade eller någonting. Då kröp hon in där. Så han så här började köra från bensinmacken i lugn och ro. Och när han har kört i typ en timme så känner han att det typ sparkar i ryggen på hans stol. Så då vände han sig om och såg att han hade en främmande kvinna i baksätet. Ja, alltså så skitläskigt verkligen. Och han försöker typa så här, hej, vad gör du här? Han blir typ helt chockad och rädd antagligen. Så han är så här, vem är du? Hur har du hamnat här? Typ, hur är läget? Men hon är, eller var då helt okontaktbar. Hon kunde inte berätta vad hon hette, vem hon var, hur hon hamnat där. Och han har beskrivit det som att hon var i liksom ett helt så här katatoniskt tillstånd. Så han blir skitorolig för hennes skull. Han förstår att hon inte alls mår bra. Så han ringer till polisen och berättar vad som har hänt. Och när de kommer sen då för att ta hand om henne, så tar de med henne till en psykiatrisk mottagning där hon fick vård och där hon också sen var kvar i flera månader. Så då var ju liksom alla barnen tillbaka, eller funna om man ska säga. Men Mark och Jacoba var då fortfarande borta. Och Ella och Mitchell hade ju gett tv-intervjuer där de önskade att de skulle komma hem säkert. Och media började tycka att det här var liksom väldigt spännande och intressant. Ingen av dem som är liksom kontaktbara eller som de vet i de här intervjuerna, de kan inte berätta varför de har stuckit eller typ vad de är och vad de har gjort. Alltså de är bara så här, hoppas ni kan komma hem. Typ. Vi bara vill att ni ska komma hem, att ingenting händer er. Typ. Så polisen vet ju då att så här, Ella och Rihanna lämnade sina föräldrar i Ginolan Caves. Så polisen åkte ju dit för att leta efter Mark och Jacoba helt enkelt. Men de hade redan satt sig i bilen, fortfarande i Ellas silvriga Peugeot, som nu då också var efterlyst av polisen, och kört 60 mil till Wangaratta. Och i Wangaratta så delade Mark och Jacoba på sig dem också. Jacoba åkte då med buss eller tåg till en stad som heter Yaz, som ligger knappt 4 timmar bort då från Wangaratta, och Mark blev kvar i Wangaratta. Och dagen efter att de har skilts åt så ringde någon till polisen och berättade att de sett en kvinna vandra omkring i stan, att hon verkade vara liksom upprörd och att hon absolut inte verkade må bra. Polisen åkte då för att se vem det här kunde vara, och det var då Jacoba. Hon bara, du vet, gick planlöst runt på gatorna och liksom var... Ja, alltså det är så här agitated state beskrivs det som. Hon är liksom helt upprörd, så här, liksom, upptrissad liksom. Och hon kan inte heller förklara någonting. Hon bara så här, vad gör jag här? Typ, alltså du vet, hon är helt så här borta typ. Så att polisen tar med henne till samma psykiatriska mottagning som Rihanna befann sig på. Och hon mådde liksom inte alls bra. Hon var inte in a good shape. Alltså fysiskt helt oskadd, men...
Hon mår psykiskt jättedåligt.
Exakt så. Och Mark då var ju kvar i Wangaratta, och han verkade inte heller må så bra, för polisen fick in flera vittnesmål som de anade kunde handla om Mark. Bland annat så rapporterade ett par att de hade suttit i sin bil och att de plötsligt hade liksom börjat bli jagade av en silvrig person. Så de hade liksom kört åt sidan då, bara vad fan är det, nu håller den här bilen på med? Du vet, att han hade så här kört upp på sidan, kommit upp nära, du vet, blinkat och hållit på så här jätteobehagligt bakom dem typ. Så de hade kört åt sidan på vägen och klivit ut för att se vad som pågick, och då hade den här personen i den silvriga personen också klivit ur bilen, börjat springa mot dem och sen bara stannat så här som en liksom deer in a headlight, bara stannat upp och sen tagit en tvärgir ut i en park, bara sprungit raka vägen därifrån och bara lämnat bilen. Och det var då Mark. Den 3 september, alltså 5 dagar efter att de lämnat sin gård i Silven, så hittar polisen till slut Mark när han är ute och går, också helt planlöst, i utkanten av Wangaratta i närheten av flygplatsen. han plockas in av polisen och är där i häktet typ några timmar innan han släpps. Liksom. Det är någon släkting som kommer och hämtar honom och sen tar med honom hem till gården.
Ja.
Rihanna blev som sagt kvar på den här psykiatriska avdelningen i några månader. Hon mådde verkligen inte bra när hon återfanns, och det gjorde ju inte heller mamman Jacoba, men hon liksom återhämtade sig ändå ganska snabbt. Så resten av familjen återvände hem till gården och sen är liksom allting bra. När familjen blev frågade om vad som hade hänt och du vet varför de hade gjort så här och så, för det här har liksom varit en följetong i media.
Ja.
Att de var så här, nu har de setts här, typ så här, barnen går ut och vet så här. När de då blev tillfrågade, eller när de får frågan varför det här har hänt eller vad det är de har gjort för någonting, så är det ingen som kan svara på det. Utan de du vet, bad om ursäkt för all eventuell oro som de har utsatt folk för, och du vet så här. De har inte gjort någonting, eller Rihanna stal ju en bil, men utöver det, och Mark har typ så här, gjort något inbrott i en bil eller du vet, stulit någon mat och sådär. Ja. Men de har liksom inte gjort någonting annat kriminellt, utan de har liksom bara varit på flykt från ingenting, eller från, man vet inte från vad. Och trots då att de aldrig själva kunde berätta vad som har fått dem att sticka på den här liksom flykten, så finns det då självklart massa olika teorier. Så låt mig återberätta dem också. Mitchell har ju berättat då att så här, pappan Mark trodde att någon var ute efter dem. Han liksom kunde inte berätta vem det var, men han hade bara så en väldigt stark känsla av att någon var ute efter att skada hans familj. Och när polisen då liksom grävde i det här, om det faktiskt kunde vara så att någon var ute efter dem, så fanns det absolut ingenting som tydde på det, du vet. Det var så här, de var inte skyldiga några pengar, de hade inga liksom obvious fiender, det fanns ingenting som pekade på det. Det finns ändå väldigt många som tror då att familjen Trump hade skulder, liksom svarta pengar typ, du vet, som man inte syntes i bokföringen och sådär.
Mm.
Men det verkar inte vara så, för sen har ingenting efterhänt heller. Och du vet, de är bara så här, nej, typ, vi vet inte själva vem som skulle varit ute efter oss, typ så. Så att den verkar inte stämma.
Mm.
En annan teori som figurerat är att de då behövde pengar. Och att de då skulle ha iscensatt den här konstiga flykten för att de sen skulle kunna sälja sin story och tjäna en massa pengar på det. Det som talar emot den här teorin är att de inte alls har velat prata om det efter. De är så otroligt privata och vill inte alls vara synliga efter det här. Den enda som har gjort någon typ av intervju var då Rihanna, och hon blev intervjuad i Women's Day. Men det var ingen liksom kass, jag vet inte ens om hon fick betalt för det, du vet så. Det var inte så att de kunde mjölka pengar på någonting. Det var till och med så att de stängde delar av sin verksamhet. De hade ju så självplock och sånt för att de typ ville hålla borta nyfikna människor typ. De ville inte ha massa människor på sin gård helt enkelt. Så att det finns ju heller ingenting som tyder på att så här, vi gör det här och sen så får vi liksom massa pengar för att folk tycker att vi är intressanta och vill göra en film om vårt liv typ.
Nej.
Så är det troligtvis inte heller. En annan teori är då att familjen blivit förgiftad av någonting som fanns på gården. Du vet att det var någon sån besprutningskemikalie, eller det fanns också teorier om att det fanns någon sån spor eller svamp som har infekterat vattnet på gården, och att det här skulle då ha fått alla i familjen att bli sjuka och paranoida. Det gjordes olika tester både på familjen såklart efter att de liksom hade kommit hem, men också då på gården, och ingenting tyder på att det faktiskt var så här. Men det finns ändå folk som tycker att det är spännande att tänka så här. Någonting i deras närvaro har liksom förgiftat deras hjärnor typ. Och fått dem att tro det här och stuckit på den här konstiga flykten. Sen har vi då den mest populära teorin, eller vad man ska säga. Och det är då att familjen led av folie à deux, eller folie en famille. Alltså att familjen led av
delad...
Ja. I intervjun som Rihanna gjorde då i Women's Day så pratade hon om, hon kallade inte för det här, men hon sa så här: you do start thinking the same, you have a few things and they do build up, you can get sick in some way. Och även resten av familjen var typ så här helt förundrade över vad som hade hänt. De kunde inte förklara det så, och Ella uttryckte det så här i en intervju: it's very confusing and I still feel confused. I think our state of mind wasn't in the best place. And I can't even really... There's no reason for it. It's bizarre. Och Mitchell sa att han inte heller kunde förklara vad som hade hänt. Han själv liksom kände inte exakt alla saker, men han kände typ att han behövde följa med och skydda sin familj typ, för att säkerställa att ingenting hände dem. Men att han då efter en dag bara var så här...
För han var den första som lämnade.
Ja, att han bara vet nej, jag klarar inte av det här. Typ, I'm out of here. Han blev liksom tyckt att de var för paranoida och för typ... Han delade inte det där. Men så det är det som de flesta tror och som det kanske liksom talar för att de faktiskt bara, för det finns ingenting annat som, det finns ingenting som skulle ha drivit dem på den här flykten annars, utan de har ja, skapat någonting och verkligen trott på det här och därför då bara lämnat sitt hem, lämnat allt bara.
Men och sen de, här, är det som att de inte minns vad det var.
Nej.
Eller de vill i alla fall inte berätta säga det.
Nej, exakt. Så sjukt.
Vad fan. Det här är helt stört.
Ja, konstigt va.
Jag blir galen.
Jag vet, jag blir också galen. Men det är det som jag har att berätta den här veckan. En liksom... jättekonstig bilflykt med en familj.
Så man inte... Det här är ett mysterium.
Ja. Det är det. Och jag har läst Rihanna Trump finally tells the truth about that road trip på Women's Now heter, jag har sagt Women's Day, förlåt, Women's Now heter tidningen som är skriven av Lucy Morris Marr. Så har jag läst Trump Family, the mystery of a tech-free road trip gone wrong på BBC, en artikel av Belinda Jepsen på Mamma Mia, och Man finds Rihanna Trump in back of his UT på Goulburn Post, skriven av David Cole, och lite olika Wikipedia-sidor, lite Google Maps, allt det här för att lära mig mer om Australien. Ett inlägg på medium.com skriven av M. Rodriguez som heter The Bizarre Trump Family Road Trip. Och sen har jag lyssnat på The Trump Family Mystery av Do Go On och ett avsnitt med samma namn av GRV Murder.
Jag blir galen. Men också det här att de hade letat igenom papper och sånt.
Ja, han har väl bara suttit och typ så här...
Fått för sig någonting typ.
Byggt upp någon skräck typ när han har kollat igenom sina papper och sånt. Alltså, I have no idea.
Jävlar, vilket mysterium.
Så sjukt.
Det blir på något sätt konstigare att alla är vuxna med.
Jag vet, exakt.
För annars är det bara att packa sjukt in sina ungar och dra.
Ja, nej, och att alla följde med helt frivilligt och typ trodde på samma sak. Det är så konstigt.
Kan man säga vad?
Ja.
Det är galen. Åh, oh, gud, okej. Okay. Det var jättekonstigt och jätte... Oh, fan, nu kommer jag behöva, tänka på det här.
Fan. Jag vet, så sjukt.
Åh, oh, okej. Okay. Tack snälla du.
Tack!
Okej, okay, jag kan se den från början att det här fallet, den här mitt fall den här veckan är super, det är väldigt, väldigt upprörande. Och ja, ni kommer märka, men det är verkligen ett väldigt, väldigt sorgligt fall. Som utspelar sig på en språkresa, vilket ju är, det är liksom en speciell, eller det som är speciellt med språkresor är ju typ att det känns som att det är ganska random vad som blir en språk, alltså var folk åker när de åker på språkresor.
Alltså verkligen.
Det känns som att det har bara blivit vissa orter som liksom inte...
Biarritz.
Exakt, eller i det här fallet då Galway på irländska västkusten. Dit man då kan åka för att plugga engelska, vilket jag också gillar för att det innebär typ att jag tänker att nu är det för sig ganska korta språk, de är ju typ 2 veckor, men jag tänker att det innebär att man sprider en sån underbar irländsk accent över världen, att det går runt massa ungdomar ja, i olika absolut länder och pratar med irländsk accent. En person som då reste till Galway för att plugga engelska var en flicka som heter Manuela Riedo. Hon kom dit hösten 2007 och hon, alltså hennes plan var att hon ville bli bättre på engelska för att kunna plugga i USA. Och Manuela var Hans Peter och Arlette Riedos enda dotter. Familjen bodde i Hinterkapellen, vilket är en förort till Bern. Hon älskade ishockey, dans, musik. Hon gillade James Blunt väldigt mycket. Hon hade, du vet, många vänner, mycket humor och så här, stor empati. Men hon var också väldigt målinriktad. Hon läste någon slags, det verkar vara någon slags typ så administratörsutbildning på något sätt. Men som var typ riktad mot både typ privat och offentlig sektor på något vänster. Men det verkar som att det var mer den offentliga sektorn som drog mot det här för henne. Hon hade just jobbat för kommunen med ett program som skulle gömda, eller som hjälper folk som har dömt till fängelsestraff att återintegreras i samhället. Typ. Och det var nog ganska mycket i linje med vad hon ville göra i livet på lång sikt. Typ. Och när hon då fick chansen att genom sin skola åka iväg på en engelska kurs hoppade hon på möjligheten. Och det här var första gången som hon reste utan sina föräldrar. Den 6 oktober kommer Manuela och 42 andra schweiziska ungdomar till Galway. Där de flyttar in i varsin värdfamilj och sorteras in på 3 olika högskolor i stan. Där ska de då plugga i 2 veckor innan de återvänder hem den 20 oktober. Manuela får bo hos familjen Tierney i området Renmore Park som ligger i östra delen av Galway. Och den 8 oktober, någon gång mellan 7 och halv 8, säger Manuela hej då till sin värdfamilj. För hon ska då gå till centrum och möta sina kompisar och lärare på en pub. Och där dyker hon aldrig upp. Och för de som är på puben så är det typ inte... Det blir inte direkt en jättestor grej för att det är liksom ingen, det är ingen så här obligatorisk närvaro eller så. Utan det verkar vara mer av ett socialt sammanhang liksom. Som jag tänker man har också för att de bor utspritt och de går på olika skolor men man vill ändå hålla ihop liksom sådär. Men sen så är det en av hennes kompisar smsar henne och får inget svar och... Och sen försöker de ringa och jag tror att lärarna blir inkopplade redan då. Och du vet, då är det som att telefonen är avstängd. Liksom. Dagen efter så uppmärksammar pappan i värdfamiljen, han heter Martin, att Manuela inte kommer ner och äter frukost. Men han tänker att så här, hon sover nog fortfarande. Men när han blir kontaktad av hennes lärare vid lunch samma dag så blir han förstås orolig. Liksom. Hon har nämligen inte kommit till skolan och hon är inte hemma heller. Och någon av dem kontaktar polisen och anmäler Manuela saknad. Och ganska snart då har polisen en känsla av vad som kan ha hänt henne. För tidigare samma morgon så har skulptören och smyckesdesignern Sam Beardon promenerat på en liten väg som liksom kopplar ihop östra delen av Galway med centrum. Den kallas för The Line och går ut med järnvägsrälsen. Liksom mellan rälsen och typ ett vattendrag. Det ligger ju mitt i stan fast det är väldigt ödsligt däremellan liksom. Och The Line har också extremt dåligt rykte. Alltså det är en plats där typ Martin har varnat Manuela att gå där. För att det är så här ett ställe där folk har typ blivit rånade. Det är ett sånt ställe där folk pratar upp dumpa sina sopor. Men det är inte en säker plats. Typ. Det är inte heller upplyst på kvällarna. Alltså, det är liksom inte en toppenplats. Men det är verkligen, verkligen den snabbaste vägen att gå från till exempel Renmore Park in till Galway City Center. Typ.
Mm.
Och det har också blivit ett sånt ställe, du vet, där men typ ungdomar hänger för att de typ vill ha någonstans att vara på egen hand så där som unga människor vill, om du förstår.
Yeah. Jag förstår.
Så det är liksom stökigt på många olika sätt. Och den här morgonen går alltså Sam Beardon ut med The Line när han får syn på något i gräset vid sidan av vägen. Det är någon tillhörighet där han ser, du vet, någon väska, lite kläder och sådär. Och när han då går för att undersöka hittar han Manuela Redos kropp. Hon identifieras senare under dagen av sina lärare och klockan 2 på natten till den 10 oktober så kommer då den schweiziska polisen hem till Arlette och Hans Peters dörr och berättar att deras dotter har mördats.
Oh.
Och polisen har en väldigt stökig brottsplats på sina händer. Alltså det är svårt att veta vad som har med brottet att göra. Det, alltså, man hittar hennes kläder, man hittar typ en knapp som tillhör, som kommer från hennes jacka, som har blivit som avsliten. Den hittar man uppe på vägen, men kroppen hittas liksom av vägen, och det är jättemycket skit där omkring liksom. Massa skräp. Alltså det hittas liksom, till exempel, det är fler än en använda kondomer som hittas på platsen. Alltså det är liksom den typen av område. Och Manuela har dött av strypning. Hon har ett skärsår på kroppen och det finns då spår av sexuellt våld. Och det gör att polisen kollar på människor som blivit dömda för våldsamma sexuella brott i området. Eller våldsamma brott också. Och snart blir då en man särskilt intressant. Han heter Gerald Barry, han är 27 år gammal och har en riktigt stökig bakgrund. Hans uppväxt var väldigt, väldigt svår. Det finns en del källor som säger att Gerald och hans många syskon borde ha tagits från föräldrahemmet när de var små och placerats liksom i andra boenden. Men det har man då inte gjort, utan istället har de typ fått klara sig själva i en väldigt destruktiv miljö. Och Gerald är också någon som redan tidigt visar väldigt destruktivt och aggressivt beteende. 1996 är Gerald då 16 år gammal och ute på stan i Galway med tre kompisar när de stöter på en svensexa som de typ bestämmer sig för att ge sig på. Liksom. Och en av killarna som är med det här liksom svensexa-gänget är 26-åriga Combe Phelan, och han är alltså bara ute på stan och typ firar sin kompis när de då liksom råkar stöta på Gerald och hans gäng vid Air Square mitt i stan. Och där får Calm en flaska i huvudet som gör, alltså han kommer liksom dö av sina skador. Och vittnesmål menar då att Gerald var den som ledde tonårsgänget. Återigen, han är 16 år gammal och redan liksom så fruktansvärt våldsam. För det döms han för, alltså han var 5 år för violent disorder. Och jag vet inte om han placeras, jag antar att han placeras på något liksom ungdomsfängelse eller ungdoms sådär. Han kommer då ut kort efter, liksom, efter mindre än 5 år. Och han kommer senare att dömas för till 2 år. Även för att ha varit med under ett inbrott. Där en äldre man blir misshandlad och förlorar synen. Typ. Det verkar också som att han har begått något slags sexualbrott med. För att han hamnar då 2006 på en sån lista över liksom just så... sexualförbrytare, eller vad man ska säga. Men han har också då träffat en tjej, hon är aldrig namngiven, och han är fruktansvärd mot henne. När de får barn eskalerar det och hon lämnar honom, vilket han inte tar bra, utan han, du vet så här, alltså han är extremt hotfull och våldsam, alltså han bryter sig in hos henne och misshandlar henne. Hon får ta besöksförbud, tar ut besöksförbud mot honom, och hans, alltså så här, hans våldsamma beteende är uppenbarligen extremt väldokumenterat. Han är dömd för ett våldsamt brott redan som 16-åring. Det här är liksom 10 år senare typ. Och han har, alltså, det är ju den här paniken som det måste innebära att ha ett liksom, ha en person som är så, att ha levt med en man som man vet är så farlig och som man liksom inte kommer undan typ, och inte minst då när man har ett barn. Alltså det är ju en sån klaustrofobisk paranoid känsla i det som ju är fruktansvärd liksom. Och så hon är ju liksom inte, alltså, trygg trots att hon tar kontakt med polisen och typ tar ut det här besöksförbudet och sådär. Och en dag i augusti 2007 så tar han sig in hos henne och tar stryptag på henne och hon lyckas ta sig loss och ta sig till sitt barn och han försvinner från huset. Och när hon liksom polisanmäler det och berättar vad han hade på sig under attacken, så är det som att det typ går upp ett ljus för poliserna. De lägger ihop ett och ett på ett liksom fruktansvärt, i ett fruktansvärt pussel. För att samma dag så har en fransk student som inte heller är namngiven kommit in till ett sjukhus i Galway så traumatiserad att hon inte liksom klarat av att prata, utan istället har hon fått skriva ner varför hon är där och skriver då på en lapp I have been raped. Och hon har då varit på väg hem från krogen och har blivit attackerad av en man som har våldtagit henne på ett fruktansvärt sätt och liksom under ett bra tag liksom. Och till slut har hon typ lyckats ta sig därifrån och ta sig hem till sin värdfamilj. Och typ duschat och försökt sova bara. Men dagen efter kommer hon då in till sjukhuset. Och kläderna som hon säger då att mannen som attackerade henne hade på sig stämmer överens med vad Gerald Barrys ex säger att han bar när han lämnade hennes hus. Och det här är liksom under ett dygn typ mellan de här två attackerna. Så polisen är övertygad om att han är gärningsmannen i det här liksom våldtäktsfallet men har inte nog med bevis för att häkta honom än. Så när en domare ska bestämma om han ska släppas mot borgen i väntan på rättsprocessen i fallet med attacken på hans ex så gör polisen, alltså polisen är där när, han, när domaren ska bestämma det och är så här, vi vill, tycker verkligen inte han ska släppas mot borgen utan han borde verkligen, verkligen sitta häktad. Men för att det inte finns liksom en pågående rättsprocess och alltså, du vet, det här är två olika fall så får de typ inte, de får verka som att de inte får berätta varför. De inte vill att han ska släppa. Eller att han inte ska få vara fri mot borgen då liksom. Och därför så får han borgen liksom. Så han kommer ut och det här är då mindre än 2 månader innan Manuela är redo att hittas död.
Oh.
Och polisen förhör då förstås Gerald Barry. Han nekar till allt. Först vill han inte säga något alls och sen säger han att han aldrig har träffat Manuela. Han har absolut inte varit i närheten av The Line den här kvällen. Men polisen, liksom, eller med bevisen hopar sig mot honom. Polisen har hittat Gerald på CCTV-bilder i närheten och hans mobil har kopplats upp mot master i området också. Och när polisen söker igenom hans hem hittar de Manuelas kamera som har, man inte då har hittat bland hennes tillhörigheter. Och efter ett tag så lämnas också en mobil in till polisen. Den har då sålts i flera led innan pappan till liksom den sista som har köpt den har reagerat på att den inte är på engelska. Och då vart så här, för det här har blivit extremt uppmärksammat liksom, Manuelas fall. Så då har han varit så här, den här får vi lämna till polisen. Och när man backtrackar var den har, alltså vilka led den har sålts så är det då Gerald Barry som har sålt den från början.
Oh.
Och inte nog med det, det sorgligaste och äckligaste beviset är att man hittar då en av de här kondomerna man hittar på platsen har Manuela och Geralds DNA på sig.
Oh.
Samtidigt i Schweiz så försöker då Manuelas föräldrar förstå vad som har hänt. De är för skakade och för upprörda för att liksom kunna resa till Irland för att så liksom se sin dotter där eller så. Men utan det är en polis på Irland som kommer att resa med hennes kvarlevor tillbaka till Schweiz. Och det här börjar liksom ett starkt band mellan hennes föräldrar och Galways, alltså människor som bor i Galway typ. Och när hon ska begravas är Galways borgmästare bara en av de liksom irländare som typ kommer till begravningen. Och typ folk börjar så här skicka brev och typ paket till den här familjen du vet bara veckorna efter när hon väl får sin så här gravsten så har hon typ så här irländska symbol alltså du vet det är liksom så här det är som att det blir ett sånt extremt starkt band mellan den här familjen och de här människorna på den här platsen där deras dotter dog typ och det är så här folk är fruktansvärt upprörda i Galway typ alltså så här de det finns något typ en skam vilket ju såklart inte har någonting med dem att göra men du vet när han typ ska in i rättegången så blir
man känner ansvar
typ. Ja exakt det är som att de är så här de har tagit den här flickan till sig lite som att så här föräldrarna lämnade över henne till den här stan och de alltså förstår du vad jag menar det är liksom den sortens beteende typ så när han ska in i rättegången så är det så här det blir typ upplopp utanför domstolen, alltså folk är verkligen rasande. När rättegången börjar 2009 är Hans-Peter och Arlette närvarande. Vad jag förstår så har de ingen tolk. Så de fattar liksom inte riktigt vad som pågår. Men typ, utan de är som att de läser av hur folk reagerar runt omkring dem typ. Och då har också Gerald ändrat sin historia. Han påstår då, och det här är så jävla jävla upprörande. Han påstår att han har träffat Manuela utanför en affär. Hon har frågat honom vad klockan är. De har liksom bestämt sig för att ha sex. Man bara, absolut. Hon ville nog jättegärna ligga med dig i oktober. på den här the line som hon har blivit varnad för också. Alltså du vet så här. Och så säger han att när hon ville gå därifrån för att hon skulle gå vidare så tog han tag i henne och hon liksom went limp. Alltså att hon typ tuppar av, liksom blir medvetslös. Mm. Han säger alltså att det här är, och sen har han fått panik såklart. Han säger alltså att det här är en total olyckshändelse. Men det finns då massor av bevis som talar för att det här uppenbarligen är sånt jävla, jävla bullshit. Alltså det finns ju liksom ett typ, det är inte så det går till när någon stryps liksom.
Nej.
Och juryn tar överlägger i 2 timmar och 28 minuter innan de meddelar att de anser då att han är skyldig. Domaren säger att han är enig med det beslutet och dömer Jerry Barry till livstidsfängelse. Och sen så får han 5 år för stölden av kameran och 5 år för stölden av mobiltelefonen. Och anledningen till att de liksom år, alltså att det blir så högt, det är för att de, alltså det då anses vara extremt våldsamma, alltså under extremt våldsamma förutsättningar som han har kommit över de här sakerna liksom. Och sen det är bara att han så här säljer hennes telefon, alltså du vet det är,
nej, alltså fan.
När Manuelas pappa, Hans Peter, får lämna sin liksom redogörelse för hur brottet påverkat deras familj, säger han då bland annat via översättare: you have robbed Manuela of 60 to 70 years of her life. I will never lead my daughter as a bride to the altar, and my wife will never knit baby clothes for a grandchild, and we won't have anyone to look after us when we are old. Och några månader senare så är då Gerald Barry tillbaka i rätten där han döms till 2 livstidsdomar för våldtäkten mot den här franska studenten. Så han sitter alltså på 3 gånger livstid plus de här 10 åren liksom.
Mm.
Och det har gått snart då 17 år sedan Manuela Redo åkte till Irland, och sedan dess har hennes föräldrar gjort samma resa många, många gånger. Så om och om igen återvänder de till Galway och beskriver att i Schweiz så typ vänder sig folk om i mataffären för de typ klarar inte av att möta deras sorg eller vill typ ge dem, du vet, vill visa respekt på det sättet. Medan i Galway så kommer främlingar fram och kramar dem liksom på stan.
Men gud.
Där har de också skapat väldigt starka relationer, bland annat till Sam då, som hittade Manuelas kropp, till poliser och utredare, men också till Calm Fellens föräldrar. Alltså för att så här, de har liksom mötts i det här att samma man tog liksom deras barn ifrån dem. Typ. Så de har haft så här gemensamma ceremonier där de har släppt upp ballonger på någon alltså du vet, de har liksom gjort saker tillsammans typ. Och några lokalinvånare startade också The Manuela Redo Foundation, där Galway-invånare under väldigt lång tid, eventuellt fortfarande lite oklar, men åtminstone under 10 års tid, och du vet så här, varje år samlade in massor av pengar till organisationer som jobbar med frågor om sexuellt våld. De typ organiserade så här minneskonserter för henne och festivaler. De springer lopp i Manuelas minne. Och de har bland annat tagit de här pengarna och typ instiftat ett program för skolor där man liksom pratar om de här frågorna. Typ. Och The Line har sedan dess städats upp, fått gatlampor. Och varje gång Arlette och Hans Peter besöker Galway så går de då samma väg som deras dotter tog den där kvällen 2007. Från Renway in mot centrum. Och i en intervju med Irish Independent så fick de frågan varför de återvänder om och om igen. Och svarade då: this is where Manuela was alive for the last time. And to us it's like a magnet. We want to come here to be close to that place where she was alive. We feel she's still here. Det är så sorgligt.
Ja, det är så fruktansvärt sorgligt.
Och så är det här att de liksom fått den här, att de så här har fått så, de har så mycket vänner där typ, och att de säger så här: Manuela skapade vänner överallt typ, och nu är det som att vi har vänner här i hennes ställe typ. Jag har då läst massor av olika artiklar från Irish Independent. Den sista jag nämnde, som det här citatet var hämtat från, var skriven av Emily Hurricane. Jag har också läst väldigt många artiklar från Irish Times och från Irish Examiner. Det är liksom olika sådana nyhetsartiklar. Så jag har lyssnat på podden Mens Rea, som är en väldigt noga redogörelse för hela fallet. Men särskilt fokus på rättsprocessen går in i väldigt stor detalj där. Så det kan man vända sig till om man vill veta mer om det. Och så har jag också sett YouTube-klippet The Disturbing Case of Manuela Redo and the Monster Gerald Barry av Irish Coffee True Crime. Och det är någonting med det här, du vet, och det säger de själva med, som är så här att det juridiska liksom systemet eller samhället, liksom rättssystemet, är som att det har, det fanns så många tillfällen när den här personen kunde ha stoppats typ. Och på något sätt så börjar liksom samhällets svek med att han som barn typ inte får, han har liksom, syskon får ingen hjälp som barn. Alltså förstår du vad jag menar, typ att det börjar så jävla tidigt där typ det här hade kunnat gå på ett annat sätt. Om han inte bara hade om han hade fått en annan sorts, liksom, om han hade haft koll på honom efter de här våldsbrotten som han begår i tonåren, om han hade faktiskt hade suttit häktad. Alltså, fattar du vad jag menar?
Nej,
typ,
alltså,
att det,
så här,
det,
ja,
finns,
ja, gud,
liksom, det finns så många delar av den här historien där typ vägen delar sig, och det hade kunnat bli annorlunda, det kunnat bli så att Manuela bara kom hem från den här liksom språkresan och typ gick vidare i sitt liv, liksom. Det är så jävla sorgligt.
Det var fruktansvärt.
Och det här, alltså, det här jag vet inte, det här bara så typ gick verkligen rakt in i min själ typ, att det var, jag vet inte, det var, ja, nog om det.
Det var fruktansvärt verkligen.
Tack för att du lyssnade, och tack för att ni andra lyssnade också. Det var kanske inget, det var liksom ett det var ett ombytligt avsnitt, kan vi säga.
Verkligen. Men tack för den här veckan, och så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Hej då.
Ha det så bra.
En del av Power.